sin älskade son, och honom skickade han som den siste. Han sade: min son kommer du att ha respekt för. Men arrendatorerna sade till varandra: här har vi arvtagaren. Kom så dödar vi honom. Då blir det vi som får arvet. Och de tog fast honom och dödade honom och kastade honom utanför vingården. Vad gör nu vingårdens ägare? Han kommer dit och tar död på arrendatorerna och ger vingården åt andra. Har ni inte läst det här stället i skriften? Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbara är den i våra ögon. De hade gärna velat gripa honom, men var rädda för folket. De förstod att hans liknelse var riktade mot dem. Därför lät de honom vara och gick sin väg. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågod och sitt. Ja, tack Gud att du är här med oss. Tack för att du är här med din heliga ande. Så jag ber om öppna hjärtan i våra liv. Och jag ber också om att säga någonting som inte är från dig, så ber jag att det ska försvinna i Jesu namn. Amen. Jag kommer att prata om den här liknelsen, men jag tänkte först om jag skulle säga någonting om hörnstenen, om att bygga. Så tänkte jag om jag skulle nämna någon erfarenhet av att bygga i mitt eget liv. Och jag satt och funderade länge, för jag har ju inte så jättemycket erfarenheter av att bygga någonting. Det är inte riktigt min grej. Och jag vet inte om man får räkna att sätta ihop IKEA-möbler. Men jag kommer ihåg att jag hjälpte en kompis att spackla en gång i alla fall. Men han fick sen göra om det. Så jag får nog skippa det. Men när man byggde någonting på Jesu tid, och särskilt när man skulle bygga någonting stort, alltså ett tempel, ett palats, så var hörnstenen den allra viktigaste stenen. Det var den stenen som lades först. Den stenen tog ut riktningen och den var perfekt placerad. För hela strukturen skulle byggas i linje med den. Och två av väggarna vilade på den här hörnstenen. Och det var såklart viktigt att den skulle stå rakt och stabilt. För annars skulle ju väggarna också att luta. Så var det någonting fel med hörnstenen, då blev hela byggnaden instabil. Och det fanns en risk att allt sammans skulle rasa. För judarna så symboliserade hörnstenen styrka, stabilitet, men också en utvaldhet. I psalm 118 som Jesus citerade i sin liknelse så talar han om den sten som byggnadsarbetarna förkastade, och den stenen kom att bli en hörnsten. Alltså den stenen som var det allra viktigaste, den fick inte vara med ens i själva bygget. Jag gillar ett fotbollslag som heter Hammarby. Hammarby har funnits länge och de deltog i den första upplagan av Allsvenskan som jag tror startade hösten 1924. Kolla lite nervös på Erik, men jag tror det stämmer. Ja, bra. Alltså över 100 år sedan. Sommaren 2001 så bestämde sig Hammarbys ledning för att deras tränare som heter Sören Kratz, att han skulle få lämna. För de tyckte att laget inte spelade en tillräckligt attraktiv och publikvänlig fotboll. Men det som sen hände var ju att Hammarby på hösten sen vann SM-guld. Det enda SM-guldet som Hammarby någonsin har tagit i sin långa historia. Så trots att denna tränare lyckades med denna otroliga bedrift att vinna SM-guld för Hammarby, så fick han inte längre förtroendet att fortsätta att leda sitt lag. Och är man lite sportintresserad så vet man att tränaren i ett lag har en stor roll, en stor betydelse. Och man skulle kunna likna tränarens roll vid att säga att han är eller hon är som en hörnsten. Så trots att den här tränaren Søren Kratz ledde laget till det enda guldet i deras historia, så fick han inte vara kvar. Han fick sparken. Hörnstenen blev förkastad av ledningen. Och de tyckte som sagt att de skulle spela en roligare och mer attraktiv fotboll. Och som supporter så är det ju jättekul att se rolig fotboll, attraktiv fotboll. Men det som verkligen räknas är ju att vinna. Det är ju då man som supporter verkligen firar. Så jag tror de flesta supporterna håller med mig. Det får se hur tråkigt ut som helst. Bara man får sina poäng, man får sin seger. Och Jesus, han var inte den messias som de religiösa ledarna hade förväntat sig. Han uppfyllde inte deras förväntningar och deras krav hur en messias skulle vara. De ville absolut inte att Guds rike skulle byggas och att Jesus skulle vara Guds rikes hörnsten. Och Jesus, han utmanade de religiösa ledarna gång på gång. Han ifrågasatte deras makt, deras auktoritet. Och han utmanade dem med maktmissbruk. Jesus följde inte deras tolkning av lagen. Till exempel när han umgicks med syndare eller när han helade på sabbaten. Och Jesus hade ett stort följe av människor. Och det gjorde självklart de religiösa ledarna nervösa. Jesus, han gick hårt mot hur de skötte templet. Han rensade ut templet och han talade att han själv var ett andligt tempel. Och Jesus gjorde anspråk på gudomlig auktoritet. Han förlät synder och han talade om Gud som sin far. Jesus ställde alltså till med mycket oreda i de religiösa ledarnas ögon. Men det han verkligen gjorde var att han visade på Guds rike. Jesus talade om att Guds rike, det är någonting som är inom oss. Det bygger inte blint på att följa lagen, utan det bygger på att ha en relation med en levande Gud. Och de religiösa ledarna, de vill göra sig av med Jesus. Och så hade det ju sett ut genom hela historien. Vi kan läsa i Gamla testamentet om hur de religiösa ledarna vill göra sig av med Guds profeter. Och det är precis det Jesus visar i sin liknelse med vingården. Hur de har gång på gång har gjort sig av med de som var sända av Gud. De som talade Guds röst, Guds vilja. Och Jesus liknelse är så tydligt ihopkopplad med vad Jesaja skrev flera hundra år tidigare. Jag läser från Jesaja kapitel 5. Jag vill sjunga en sång om min älskade vän. En sång om min vän och hans vingård. Högt uppe på en bördig sluttning hade min vän en vingård. Han luckrade upp den och plockade sten och planterade ädelt vin. Han byggde ett vakttorn, han högg ett presskar. Han väntade sig söta druvor, men vingården gav honom sura. Och vidare om man läser i det kapitel 5 så får man se att det blev konsekvenser, att det blev en dom över Israel. Men man måste fortsätta att läsa i Jesaja för att få se också löftet om Messias som skulle komma. Vilket han gjorde, Messias, alltså Jesus Kristus, som är Israels räddning och som är vår räddning. Och det var det som de religiösa ledarna inte ville ta emot. På samma sätt som Israels folk gång på gång hade avvisat Guds profeter, alltså Guds röst. Och de misshandlade dem, de dödade dem. Så blev Jesus nu avvisad av de religiösa ledarna. För det kan göra ont. Det kan göra ont när Gud talar in i ens liv. Och det kan vara, och reaktionen kan då vara att man bara liksom slår bort det. Det här vill jag inte höra. Jag vill inte ändra på mig. Jag vill vara som jag är. Och apostlarna, de mötte ju precis samma motstånd som profeterna hade mött i Gamla testamentet och som Jesus mötte i evangelierna. Och det var det vi läste tidigare. När apostlarna stod inför de religiösa ledarna och de undrade, hur kan ni ha botat den här lame mannen? Och de undrade, i vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta mirakel? Och Petrus svarade som vi tidigare fick höra, men jag läser igen, Apostlagärningarna 4, 11 och 12. Petrus svarade, Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare, men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Hos ingen annan finns frälsning. Det finns inget annat namn som kan rädda oss. Då är det ju väldigt dumt att kasta bort den stenen. Den enda stenen som kan rädda oss. Och det var det som skedde. De religiösa ledarna ville göra sig av med Jesus. De ville döda honom, alltså vingårdens ägares son. Han som man tänkte, honom kommer de i alla fall ha respekt för. Min egen son. Men han blev också dödad. Och sen så stod det att ägaren kommer tillbaks till gården, till arrendatorerna, och sen ger vingården till andra. Och det är ett väldigt dramatiskt och en våldsam beskrivning som Jesus säger i sin liknelse. Men vi måste tänka på att det går inte att bygga Guds rike på ett annat sätt än att ha Jesus som hörnstenen. Bygger vi på ett annat sätt, ja, då funkar det inte. Då är det något annat vi bygger på. Guds rike kan bara byggas på Jesus Kristus. Det är han som är vår frälsare. Läser man den här liknelsen lite snabbt och kanske lite slarvigt så kanske man nästan kan uppfatta den som att det nästan känns lite liksom antisemitiskt. Men man måste hela tiden komma ihåg att Jesus, han var själv jude. Hans lärjungar var judar. Petrus, som han sa att han skulle bygga sin kyrka på, var ju också självklart jude. Och som Paulus skriver i Romarbrevet, kapitel 11, hur Gud inte har förskjutit sitt folk. Utan också att vi, icke-judar, vi hedningar, vi får också vara inympade i olivträdet. Vi får på samma sätt som judarna ta del av frälsningen från Jesus och tillhöra honom. Vi får se fram emot höstkonferensen som kommer vara i oktober på Sandvikengården. Jag pratade med Kristina Stenmark och hon hade ordnat med att Anders Petter Sjödin kommer att komma dit. Han är präst, författare, har varit missionär och är jätteduktig. När jag för ganska många år sedan nu hade praktik i hans kyrka i Partille, så kom jag ihåg att han skrev ett Facebook-inlägg som fick ganska stor spridning. Det här är 10-12 år sedan. Och han skrev så här i sin rubrik på sitt inlägg: är Jesus vägen eller är han i vägen? Och det var ett inlägg som blev läst och delat av många. Är Jesus vägen eller är han i vägen? Och jag tror att vi faktiskt får rannsaka oss själva och inse att det här problemet som har funnits sedan Israels tid fortfarande finns i kyrkan idag. Att vilja tysta det som kommer ifrån Gud. Ja, till och med tysta hans egen son. Att man nästan känner att man får tassa på tå lite ibland. Att man inte ska nämna Jesus, för då kanske man kan stöta sig med någon. Att Jesus kan väcka anstöt. Att det inte får bli för mycket Jesus. Är Jesus vägen eller är han i vägen? Ja, vad säger Jesus själv? Johannes 14:6. Jesus svarade: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Jesus är vägen som vi får följa. Jesus är hörnstenen som vi får bygga våra liv på, vår kyrka på. Och det är en väg som håller hela vägen in i evigheten. Det är ett bygge som inte kommer att rasa. Det är ett träd som ger sina grenar näring. Endast hos honom finns det räddning. Det är han som bar våran synd i sin kropp när han hängde på korset på Golgata. Det är Jesus som är försonaren mellan Gud och människa. Det grekiska ordet för försonare, det syftar på att återställa en relation. Alltså en relation som varit trasig, att återställa den. Och det hebreiska ordet syftar på att täcka över synd. Jesus täcker över vår synd, han tar den på sig och han återställer relationen mellan oss och Gud. Och därför så kan inte Gud Fadern kompromissa med ett ledarskap som avvisar Jesus Kristus. Alltså det går inte. Det går inte. Paulus skriver så här i andra Korinthierbrevet 5:18-19. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Till Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Och vi får likt Paulus, vi får ställa oss i försoningens tjänst, alltså att peka på Jesus. Räddningen finns inte i våra gärningar. Och det blev kanske som tydligast i dagens GT-text. Nu var inte jag här inne, men ni läste om Abraham och Isak. Ja. Hade Abraham offrat Isak så hade det inte varit någonting mer än en tragisk tragedi. Det hade inte hänt någonting. Men Gud bara testade Abrahams trohet mot honom. Det är inte våra gärningar, det är inte våra offer som är människors räddning och frälsning. Utan det är bara Jesu offer som är människors räddning. Och därför är det så viktigt att Jesus inte blir en sten som vi snubblar på, blir irriterade på och kastar bort. Utan tvärtom blir den stenen som vi bygger våra liv inkring. Att vi lyssnar till vad han har att säga i sitt ord. Hur ska vi annars veta hur vi ska bygga? Psalm 118, 22-23 så står det. Det Jesus talade i dagens NT-text. Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Detta är Herrens eget verk. Det står för våra ögon som ett under. Eller som det stod i NT-texten. Underbar är den i våra ögon. Och jag tror att det är just när vi liksom har sänkt vår gard, alltså vårt försvar, det är då vi faktiskt ser hur underbar Jesus är. De religiösa ledarna, de kände sig hotade av Jesus. De var rädda för att förlora makten. Och kanske känner vi oss också ibland rädda. Hur kommer tron på Jesus att påverka mitt liv? Hur kommer det påverka? Vad får jag offra? Vad får jag ge upp? Hur är det att jag inte får vandra den vägen själv som jag själv vill gå, utan att jag ska följa hans väg? Men jag tror att när vi släpper taget, när vi sänker våra murar, när vi drar in de här taggarna som vi kanske spänner ut ibland, och vi verkligen kan falla in i Jesu armar, att luta oss mot honom, ja, då ser vi hur underbar han är. Hur kärleksfull han är emot oss. Hans godhet, hans trofasthet. Det finns så många beskrivningar i evangelierna som visar hur människor, hur de söker sig till Jesus. Och ofta är det de faktiskt som är lite tilltuffsade, de som är lite utanför, de som ser att jag har inte funnit hjälp någon annanstans, men hos Jesus, där finns det räddning. Låt oss inte se Jesus som ett problem, utan som en lösning. Jesus är inte i vägen, utan han är vägen. Jesus är inte en stöttesten, utan han är hörnstenen för våra liv, för den kyrka som vi bygger. Låt oss be. Gud, tack för att du sände din son. Jag ber för oss var och en här inne att vi ska med öppna hjärtan ta emot dig, Jesus Kristus. Att vi inte ska visa bort dig från våra liv, utan att vi istället ska bygga våra liv på dig. Förlåt oss, Herre, då vi tänker att du är i vägen, men när du själva verket är den som vi ska följa. Jesus, kom in i vårt liv. Led oss precis så som du vill. Jag ber så i Jesu namn. Amen.